Hej och välkomna tillbaka. Nu ska ni få höra på fortsättningen av podden.
Den är en gammal pipa från Vietnam. Den är skitgammal. Och den här har varit inknackad. Den knackar man in folk i skallen med den klubban. För att äta dem alltså.
Del 2. Frilla in Manila. Eller Baguio rättare sagt. Om en otäck incident på Filippinerna. Sådär, nu kan vi sätta igång. Framför oss är byggnaden som tidigare tjänade som hönshus, men som numera är ombyggt till kannibalmuseum. Det var med spänning som vi närmade oss trädörren in till museet med det spännande namnet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig där inne. Jag följer efter Arnold som går mot entrédörren. Arnold öppnar dörren in till museet. Och ur mörkret uppenbarar sig tusentals prylar uppställda på hyllor och överallt. Upphängda på tak och väggar. Oj, oj, oj. Oh, jävla. Du, det här var inte många millimeter som det inte var någonting på. Det luktar lite speciellt. Inte på ett otäckt vis, utan mer som en svårförklarlig museumlukt från alla föremålen. Det går inte att ta miste på Arnolds entusiasm över att visa sina prylar. Och han berättar snabbt om en massa olika souvenirer som han visar upp i en rasande takt. Så att jag knappt hinner smälta intrycken eller vad han nyss sa eller visat innan han påbörjar nästa pryl och historia.
Här är lite roligt. Här bröt jag av en flygplansving, en sån kamikazeplan som hade störtat på en ö i Söderhavet. Så här är en liten sån bit av en sån självmordsplan.
Han håller fram en bit av en grönfärgad rostig plåtbit som utan Arnolds historia bara hade varit just en rostig plåtbit. Nu blev den med ens mycket mer intressant och jag kan nästan höra ljudet av en brinnande flygmotor. Vilken proviens. Han går snabbt vidare till nästa pryl.
Och här är en halv mammutand från Dogos banka.
Oj, ja, det är
kul.
Hur får du tag på dem? Du hittar saker och sen så du...
Ja, jag hittar och köper. Det är en dödsmask från Kongo faktiskt. Det är så udda. Och det här är ett Dogonlås.
Okej, och vad innebär...
Dogonfolket är ett folkslag i Mali som är animister. De dyrkar kvinnobrösten, hundstjärnorna, schakalen, krokodilen och förfäderna.
Dogonfolket består idag av omkring 300 000 personer som bor utspridda i hundratals byar i klippskrivorna i sydöstra Mali. Efter Dogonlåset går han raskt vidare till nästa objekt som står uppställd mitt framför våra ögon och som är svåra att missa.
Det är horn jag tog med i handbagaget nu från Uganda. Det är sådana här longhorn cattle då.
Rejäla horn då.
De är fina.
Ja, fantastiskt fina. Men hur får man med sånt på ett plan? En del har ju svårt att få med golfbägen, men du har med ett par stora buffelhorn.
Nej, eller övertalningsförmåga.
Jag måste medge att jag blev mäkta imponerad över hans övertalningsförmåga. Att få ta med de där souvenirerna hem från sin resa. Det var ett par buffelhorn. Det vill säga två stycken, säkert minst 70-80 cm höga, lätt böjda och kanske 30 cm i omkrets. Blanka, vita, brunmolerade och ståtliga. Att få med dem måste ha varit en verklig utmaning om man inte heter Arnold förstås. På vårt Instagramkonto hittar ni fler bilder från mitt besök och där kan ni även komma i kontakt med mig om ni har några tips eller vill veta något mer rörande podden. Nästa objekt som han håller upp för att visa mig är ett sandgjutet kors, eller typ kryss, 25x25 cm långt och med lika långa ändar, som är tillverkat i koppar och som ser ganska gammalt och välanvänt ut.
Det här är ett Katanga-kors, det är sånt man köper sin fru för.
Okej, okay. Och var befinner vi oss då?
Katanga, provinsen i Kongo. De har ju sånt, det är okay. Kopparkors tror jag det är. Ett kors är kanske värt 8-10 hönor. Så en bildad, studerad fru får du kanske betala 4 kors för. Aha, plus lite annat, smått och gott. En hårt arbetande, icke-studerad kvinna blir det kanske ett kors för. Sånt. Så är det.
Katanga-korset tillverkades precis som Arlan nämnde av koppar och användes som betalningsmedel från slutet av 1800-talet och fram till 1970-talet. Lokala smeder smälte koppar i sandformar och tillverkade kopparkorsen i olika storlekar. Kopparbrytningen har sedan 1500-talet varit en viktig del av Kongos och Katangas exportnäring. Mellan 1960 och 1963 så användes 3 röda kors som symboler i högra hörnet av utbryta republiken Katangas flagga. Som symbol och betalningsmedel var det viktiga i det mineralrika området. Korsen förekom även i logotypen för svenska FN-veteraner.
Och det är yxor och det är lite olika betar och det
är... Ja, lite grejer. Här är en tjurpenispiska från Niger. Den är rätt rolig. Det är en dromedarpiska från Libyen faktiskt.
Den här tjurpenispiskan, det behöver inte fråga vad den är gjord av då. Nej.
Okej. Det här måste varit det som den äldre mannen i Hörby menade när han sa att där fanns djurpitta.
Där finns löspitta och, alltså av djur.
Och sen har vi pengar från Nya Guinea, det är hundtänder.
Och där kom tänderna som han också nämnde.
Och käftar och tänder.
Arnold höll upp ett långt halsband med uppträdda hundtänder på i en lång rad på ett snöre av något slag. Det är cirka 2 centimeter långa hörntänder som med tiden blivit lite lätt brunfärgade.
Så att om du betalar, en gris är extremt värdefull va?
Ja.
Så om du har en lång gris och då tar de ju 2 de där långa hörntänderna, ja. Över gummen på hunden, tar de dem. Så, och det är ju många hundar här, det ser du ju.
Ja, det är ju, hur många kan det vara? Alltså det är ju 100 är det, räcker inte kanske ens.
Och då ska den vara lika lång som grisen är.
Okej.
Okay. Och då är det ju värdet alltså.
Men
då
de
är ingen inflation så köper du mindre gris så är det kortare.
Mindre, ja. Ja, så är det. Men varför får de tag på de här? Äter de hundarna eller hur?
Nej, jag tror inte man äter hundarna där. Det används ju vid jakt och sånt.
Okej.
Okay. Här är barnkonst från Uganda. Ser du, som har gjort med kapsyl och gjort en lite fin sköldpadda.
Väldigt kreativt alltså.
Mycket. Här är från Burkina Faso och gjorde ungarna en cykel av ståltråd. Roligt sånt. Jag gillar sånt.
Verkligen alltså så.
Här är en trumpetsnäcka från Mexiko.
Jävlar, det var bra tryck i den. Ja.
Där skrämde han mig ordentligt med sin trumpetsnäcka. Några decimeter från mitt huvud. Och det är knappt så det hunnit sluta tjuta igen.
När lite party då så.
Har de meddelat dem till andra?
Ja, man meddelar. Om man är ute vid kusten så hörs det ju hur långt som helst.
Ja. Och något bältdjur eller någonting som är där? Vad är det som...
Varför ska du aldrig äta ett bältdjur?
Jag har ingen aning.
För att bältdjuret är värd för spetälskebakterien.
Vi går lite längre in i lokalen in till ett andra rum. Jag känner knappt att jag hunnit se en promille av alla prylar i det första rummet, men följer nyfiket efter Arnold in till andra rummet, som är minst lika välfyllt med prylar som det första.
Ett rum till, ja, jädrar, ett par grejer. Vad är den första prylen som kom in i museet? Så att säga? Ja. Minns du det? Det går knappt att göra, för det här är
jag minns att jag har nog några stenar någonstans som jag samlade när jag var på första resan med far och mor till Bornholm. Jag tror jag har dem någonstans här.
Ja.
Faktiskt. Och när jag var på Hörby marknad och mor var med och köpte en sån pistolhölster till mig och en liten knallpistol.
Ja.
Arnold hakar av en krok där det hänger ett gammalt klassiskt cowboyhölster med knallpulverpistol. Liknande de som jag minns man kunde köpa på High Chaparral eller marknaderna för. Med sånt där rött knallpulverband med svarta prickar och lite krut. som smällde av vid avfyrning och som angav den här karaktäristiska doften av bränt krut som väcker barndomens sommar till liv. Inte för att jag var någon dynamitharrig, men knallpulverpistoler likte man ju med.
Ja, det här jag kanske själv tjänat in på att hjälpa folk. Men alltså det blev jag väldigt glad för alltså.
Ja.
Sen lekte jag ju cowboy i Eneskogen och indianer och allting sånt.
Och då sprang du runt här då?
Sprang jag runt här.
För du är uppvuxen här i Önneköp eller?
Ja, uppvuxen här på gården, absolut.
Och jag läste i din bok att din mor var inte sådär att hon hade rest jättemycket tidigare i sitt liv. Och sen så fick du med henne så på lite äldre dagar att hon blev lite biten på resa och sådär.
Ja, hon blev biten. Morsan var ju rätt. Men jag sa alltid nej. Morsan, ska vi åka och lyfta i Latinamerika? Nej, det ska vi inte. Så, veckan senare, ja, nu kör vi liksom. Så det var rätt kul ju.
Ja, men häftigt alltså.
Ja, det gjorde vi. Bodde hos indianer i norra Panama och sånt. Det var fint.
Oh, ja. Det var inga sån här liksom bussresor till Ullared och så. Utan
nej,
det var verkligen...
Vi såg oss någon guldgrävare i djungeln. Och vi bodde hos någon tjuvjägare i någon sumpmark någonstans där i en hängmatta. Och sånt.
Hon hockade på det?
Ja. Jo.
Fick hon liksom en liten kanske annan förståelse för... ditt resintresse då när hon har är det här som är grejen
jag
lite
tror
så?
Det, faktiskt, jag tror det. Men jag hade ju en sån här underbar barndomstro va? Hon tänkte så nu skulle jag kanske ut och lyfta genom Afrika och sånt. Ja, jag får be till Gud, sa hon, så går det säkert bra. Alltså, that's it.
Och då var hon lite lugn med att hon gjorde det.
Liksom hon hade en sån enkel underbar, stabil barndomstro alltså. Hon var inte ansvarig, liksom inget konstigt så, men hon var så.
Men jag tänker på nu för tiden så folk har ju ganska så enkel kontakt med internet och man lägger upp saker man har gjort, men en helt annan grej innan internet, sociala medier och så här. Hörde du av dig någon gång när du var iväg, så här, du lyfta någonstans?
Nej, om jag kom till något ställe, något hotell som hade en telefon och sånt, då ringde jag hem kanske en gång i veckan eller tionde dagen.
För de måste ju vara rätt oroliga för liksom så här, nu är jag väg helt, det är ju inga vanliga resor du har gjort liksom. Så att,
nej, men det är liksom...
De är vanliga.
Förr var det ju inte så. Man åkte och så kom man hem ju. Alltså, det är inte så att man ringde som nu liksom, jag är hemma om 10 minuter. Och, nej. Och jag faktiskt är lite stolt. Jag har inte använt någon riktig mobiltelefon på 180 länder. Jag är rätt stolt över det. Det är rätt svårt faktiskt nu.
Ja, det är klart. För att,
på sista tiden är det. Ja. Men det har jag inte gjort alltså.
Och det är medvetet val som du...
Jag har haft ett medvetet val. Jag hade mobiltelefoner med mig, men jag använde dem aldrig.
Ja.
När jag var i Sydsudan och Burundi och sånt. Men så det, jag har faktiskt hållit det.
Ja.
Men det är lite tur också kanske. I remember the days, years ago that never fade away, and I remember your face when you hit the ground. I can recall the time and place on a midnight walk through the old streets, trying to turn back the clock to the days of old, back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song.
En del av er som lyssnar har kanske aldrig upplevt att resa på tiden innan smartphones och internet. En tid då ett samtal hem kostade en halv förmögenhet och när de större städernas postkontor var naturliga mötesplatser för all världens resenärer vid disken för postrestante. Och så små handskrivna lappar på vandrarhemmens anslagstavlor som utgjorde ett av de begränsade sätt att kommunicera med sina backpackande vänner på. Oftast använde man collect call för att ringa hem till sin familj och berätta att allt var okej. Ett collect call betyder att mottagaren betalar samtalet som oftast ringdes från en telefonkiosk som knappast längre finns kvar i samhället. Då räckte det att lägga in några mynt för att ringa operatören och be att få bli kopplad. Så här kunde ett collect call låta på den tiden. I would like to make a collect call to Sweden, number 0474. My name is Matthias.
You have a collect call from
Mr. Olson.
Would you like to accept charges?
Yes. Connecting call. Och sen så dröjde det några sekunder på linjen innan man kom fram. Samtalen hölls kort. Man berättade att allt var okej och frågade hur det var där hemma, lite om hur vädret och vad klockan var. Inte sällan mitt i natten eller en tidig morgon. Mer information och berättelse skickades via brev till hemadressen och nästkommande stads postrestante.
Ja, här grejer.
Här är ju en, det är någon orm som är där.
Det är en skallorm.
Skallorm. Nej,
skallorm.
Ja, det här är ljudet ju.
Ja, absolut.
Den är en gammal pipa från Vietnam. Den är skitgammal. Och den här har varit inknackad. Den knackar man in folk i skallen med den klubban. För att äta dem alltså.
Alltså?
Ja, ja.
Säger Arnold och knackar lite försiktigt med den tjocka ändan av klubban mot mitt huvud med allvarlig min. Den känns stenhård. Eller så är det mitt huvud som är hårt. Det behövs i alla fall inte någon vidare fantasi för att förstå att om man hade blivit slagen med lite hårdare kraft i huvudet med klubban, då hade man definitivt tuppat av direkt.
Den är autentisk. Den är verkligen använd.
Oj, oj.
Ja, jag minns det.
Tillägg Arnold innan jag ens hinner fråga och jag tvivlar inte på honom. Jag tar mig lite lätt för huvudet där han knackat försiktigt och ryser av tanken på att den kanske har varit med om mycket värre knackningar på urinvånare långt härifrån. Jag hinner inte med några fler följdfrågor innan Arnold snabbt fortsätter att berätta vidare om nästa sak. En avlång pryl upphängd på ett snöre i taket.
Ja, det, du har inte varit känt det liksom...
Nej, penis, fina kalsonger faktiskt.
En sån koteka heter det på...
Ja, du, den var...
På papua språk. Det är lång och fin med en fjäder. Ja. Och,
vad är den gjort av för material?
Ja, det är ju kalibatsfrukter.
Det är kalibat... Ja, okay,
så ju längre den är, desto mer grisar har du.
Okej, okay, är det lite status?
Ja, status. Det är ju så mycket pengar på banken och så.
Jag tänker på trästatyn här penisskydd, som Arnold kallade honom. Som var avbildad på framsidan av museet. De klassiska penisskydden har man ju sett många gånger på olika naturprogram från avlägsna platser. Jag måste ju säga att jag är rätt tacksam att vi inte har anammat denna sed här i Sverige. Verkar mycket skönare med ett par bomullskalsonger än de där kalibassfodralen. Om än inte så uppseendeväckande.
Du är inte rädd när du träffat de här kannibaler eller väldigt isolerade folkgrupper eller sådär, eller hur?
Ja, det är svårt att säga. Rädd och rädd. Det finns ju så många olika sorters rädsla, va?
Ja.
Ibland är du rädd för att nödlanda eller att någon båt sjunker eller att du känner dig otrygg på en gata med massa snubbar som inte känns bra.
Ja.
Och ibland är du kanske mer rädd om du ska trampa på en orm eller det är en annan sorts rädsla, va? Eller du har pistol mot bakskallen eller något sånt, va?
Ja, det är klart. Jag läste,
det finns olika sorts rädslor.
Jag läste in en bok som verkade ganska så en läskig händelse där på Filippinerna när du blev...
Det vill jag inte tänka på.
Det var lätt riktigt...
Det var inte kul.
Nej.
Det är sådana idiotgrejer man har gjort. Shit, alltså.
Händelsen jag syftar på var en rånincident som jag läste om i hans bok. Han beskriver rånet som det värsta han varit med om. Det inträffade i norra Filippinerna i en stad som hette Baguio som låg en bra bit norr om Manila. Han misstog den lilla staden som en oskyldig liten håla när han blev kontaktad av en ung kille på en smal marknadsgata. I byxorna hade Arnold låtit sy in en hemlig ficka där nu förvarade inte bara sina utan även sina kompisars största del av reskassan som skulle ta honom och sina kompisar hem tillbaka till Sverige via Kina. Är du från Norge? Frågade pojken på perfekt engelska. Are you from Norway? Varpå Arnold svarade att han var från Sverige. Pojken svarade då. Oh, my father have been to Norway or maybe Sweden. Oh, min far har varit i Norge och kanske Sverige också. Arnold tyckte att det lät lite märkligt och där uppe i bergen i norra Filippinerna träffa på någon som dels kunde engelska men som även kände till Norge och Sverige. Arnold kände sig ändå glatt upprymd och tackade ja till en kopp kaffe hemma hos hans familj. Den kaffestunden kan man nog ångra i hela sitt liv, konstaterar Arnold i boken och fortsätter. Det är än idag svårt för mig att tänka tillbaka på denna katastrof. Jag förstår varför han reagerade så starkt på min fråga om incidenten. Jag fortsätter läsa i boken. Citat. Detta rån och även annat luredrejeri innehöll alla tänkbara ingredienser. Listighet, övertalningsförmåga, förslagenhet och naturligtvis rena dödshot. Under detta besök blev jag indragen i pokerspel trots att jag absolut inte ville spela. Under mardrömsliknande omständigheter vann jag först på ett oskyldigt pokergame som slutade i hot och tvång. Där jag blev tvingad att lämna alla mina pengar i den slutliga potten, The Final Countdown, till en rullstolsbunden polismobo. De hotade hela tiden med att anmäla mig till polisen som de försäkrade mig skulle hugga av ett lillfinger och kasta mig i fängelse i ett år för inblandning av illegalt spel. Jag försökte fly kraftigt omtöcknad av kaffe blandat med knockout-droppar. Det sista jag kunde tänka med en pistol riktad mot mig var jag tar livet av mig. Du har lyssnat på det andra avsnittet av podden Originella människor. Podden är en Gärdsmygen produktion från 2023. Missa inte fortsättningen. Då får ni bland annat höra det här.
Jag har varit med om många voodoo-ceremonier, va?
Du, den såg rätt. Den såg rätt
Och den voodoo-prästen sa att alla spiken han satt i dockan, det var straff han satt på folk. Sen var jag väldigt intresserad av krympta huvuden när jag var ung. Det heter tzantza på indianspråk. Ett skilja människor har svimmat och sånt.
Asså?
Det är helt normalt, det är inga problem. Han var kannibalhövding en gång i tiden. Han hade 25 fruar, den farbron.
Sveriges Radio. God dag alla skolradions lyssnare.
Missa inte det.